Duktiga unga människor. Ska vi se om det går runt mycket här nu. Men gör det här. Jag vill börja med att läsa Bibeln. Förra gången Stefan predikade för ett par veckor sedan så pratade han utgående från att ditt ord är mina fötters lykta. Han pratade om vad ordet betyder, hur det ska leda oss och hur det ska vara det som lyser upp vår livsväg. Och vi ska fortsätta på det tema idag också och se vad Bibeln säger. Så du kommer att få dig en hel del bibelställen, men jag är väldigt trygg när jag läser Bibeln, för jag vet att då står jag på fast mark, på en stadig grund. Jag behöver inte säga så mycket själv, utan ordet talar för sig självt. Och det tycker jag är tryggt och bra. Men vi ska börja i Andra Korinthierbrevet 5 och vers 15-21. Så nu får du lyssna här och hänga med, eller läsa det som står där bakom sen. Så står det så här: och han dog för alla, för att de som lever inte längre ska leva för sig själva, utan för honom som har dött och uppstått för dem. Därför känner vi inte längre någon på ett ytligt sätt. Även om vi har lärt känna Kristus på ett ytligt sätt, så känner vi honom inte längre så. Alltså, om någon är i Kristus, är han en ny skapelse. Det gamla är förbi, se det nya har kommit. Allt kommer från Gud som har försonat oss med sig själv genom Kristus och gett oss försoningens tjänst. Gud var i Kristus och försonade världen med sig. Han tillräknade inte människorna deras överträdelser och han har anförtrott åt oss försoningens ord. Vi är alltså sändebud för Kristus. Det är Gud som förmanar genom oss. Vi ber och Kristi vägnar, låt försona er med Gud. Den som inte visste av någon synd, honom har Gud i vårt ställe gjort till synd, för att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud. Det är det här som kommer att vara lite temat för idag, att vi är en ny skapelse i Kristus. Någonting som är oerhört viktigt för dig som troende, någonting som vi aldrig kan, tror jag, gräva för djupt i och studera för mycket, tycker jag i alla fall. Så om inte du minns någonting annat idag, så kan du försöka minnas vers 17 i Andra Korinthierbrevet 5. Du kan lära dig den utan till. Allt som någon är i Kristus, är han en ny skapelse. Det gamla är förbi, det nya har kommit. Jag blir ganska glad när jag läser sådana här saker. Jag vet inte hur det är med dig, men jag kommer att se ganska glad ut idag. Så jag hoppas att du håller med. Och så får ni gärna skjutsa på där och säga, men det här var ju bra. Och säga amen och ja, får ni ropa till. Det är helt okej för mig att ni gensvarar. Eller hur? Det, för det här är bra grejer och det borde verkligen uppliva våra hjärtan. Det står så här: om någon är i Kristus, är han en ny skapelse. Det står att det gamla är förbi och något nytt har kommit. Och jag har tre grundpunkter idag. Jag är duktig, jag har tänkt på Anders lite grann. Han är bra på de här punkterna. Så det blir tyvärr lite underpunkter då igen. Men det finns huvudrubriker här och de är tre stycken. Vi ska prata om det gamla, vi ska prata om det nya och vilka konsekvenser det får, eller hur vi ska leva när vi nu känner till om det gamla och det nya. Så vi börjar med det gamla. Låter det bra? För det står att det finns något gammalt och det finns något nytt. Det finns alltså en skillnad. Någonting gammalt, någonting nytt. Det står i det här bibelstället att det gamla är borta. Står det. Och något nytt har kommit istället. Så du har inte de här sakerna både och egentligen. Utan det står att det ena har utbytt det andra. Okej? Ser du det? Så vi börjar med det här gamla. Vad är det som en gång var? Jag tror att det är bra att veta vad som en gång var, för annars kanske du inte tycker att det behöver bytas någonting. Det är bra att veta vad det gamla var. Vad är det gamla är för någonting? Det som är borta, som har blivit nytt och ersatt med något bättre. Vi behöver förstå det här bytet. Speciellt om vi har tagit emot Kristus, då är vi förvandlade och helt nya. Och nu ska vi få lite bibelställen här, så nu får ni hänga med. Vi ska börja i Romarbrevet 3:23, en vers som ni säkert har hört flera gånger, där det står så här: alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Vi ska också läsa i Efesierbrevet 2, verserna 1-3, där det står: också er har Gud gjort levande, ni som var döda genom era överträdelser och synder. Tidigare levde ni i dem på den här världens vis och följde härskaren över luftens välde, den ande som nu är verksam i olydnadens söner. Bland dem var vi alla en gång när vi följde våra syndiga begär och gjorde vad köttet och sinnet ville av naturen. Var vi vredens barn. Vi liksom det andra. Väldigt tydliga ord här, eller hur? Säger någonting om det som var. Ni var en gång. Känner ni igen? Ni ser att det står det tydligt här. Ni var en gång. Någonting. Ni följde era syndiga begär. Det är det som var en gång. Kolosserbrev 1 talar om detsamma. Vers 13 och vers 21 ska vi läsa. Vers 13. Han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike. Här ser du två delar. Det som var från mörkret och det som är i sin älskade sons rike. Du ser de två delarna. Står i vers 21. Också ni som en gång var främmande för Gud och genom ert sinnelag och era onda gärningar, hans fiender. Hups, vi kan alltså vara Guds fiender. Det står det här. Och det här är det som var. Det är det här som vi ska prata om, vad som var. Men vi ska sen prata om det nya och det lovar jag är mycket bättre. Kolosserbrevet 2 talar också om det här. Så vi styrker det här nu med flera ord och bibelställen ur Nya Testamentet som Paulus skriver. Har han berättat i olika församlingar. Detta samma med lite olika ord men exakt samma sak. Kolosserbrevet 2, verserna 13-15 säger så här. Ni som var döda på grund av era överträdelser och er oomskurna natur. Också er har han gjort levande med Kristus. Han har förlåtit oss alla överträdelser och strukit ut det skuldebrev som i sina krav vittnade mot oss. Det har han tagit bort genom att spika fast det på korset. Han har klätt av välderna och makterna och förevisat dem offentligt när han på korset triumferade över dem. Här fick du lite smak på det nya redan i den här versen. Men tänk på det som var i början om vi tänker på det gamla. Döda på grund av era överträdelser och er oomskurna natur. Det finns ett problem här. Det finns en oomskuren natur. Vi är fiender för Gud, hans fiend, Guds fiender. Och det står att vi har alla gjort överträdelser. Det är det gamla. Mm. Så man kan ju lite, det ser lite bistra ut och det är okej, okay, jag förstår er. För det är precis det som kommer fram här, det ser inte så bra ut för oss. Vad var fel? Alltså vad var vår situation nu? Vi måste ju inse att vi har något som är problematiskt. Om vi ska förstå goda nyheter, då måste vi också inse att det har funnits dåliga nyheter. Annars är det ju ingen skillnad. Visst är det så. Sonja nickar, hon är reporter och hon vet hur det är. Med dåliga nyheter så vet hon hur det är. Och sen när det kommer goda nyheter, du kanske har fått dåliga nyheter om någonting, men det är en stor skillnad när du får goda nyheter. Då vet du att det här var dåliga nyheter, därför är det här så goda nyheter för mig. Det som kanske för någon annan inte betyder någonting, betyder jättemycket för dig. För det var dåliga nyheter för dig, men nu kom det goda nyheterna. Så vi ska titta lite noggrannare på det ännu innan vi går över till det som är det nya. Det står i Kolosserbrevet, både i kapitel 1 och 2 är de här hämtade från. Så vill du kan du studera mera hemma Kolosserbrevet, kapitlerna 1 och 2. Men då står det så här till exempel att vi var under mörkrets välde. Det är ganska kraftiga ord att vara under någons välde. Och vi som ser över världen idag hör nyheter ganska tydligt. Märker ju när människor är under någons välde, om det är dåligt eller bra. Och många är tyvärr under ett dåligt välde idag. Dåliga ledare som förstör för folket. Vi var under mörkrets välde i våra liv, står det. Det ser inte bra ut. Det står också att vi var främmande för Gud. Till och med så att det står, som vi läste just, att vi var fiender till Gud. Det står att vi hade en syndig natur. Ja, det till och med står så att vi är synd. Det ser faktiskt inte bra ut. Det står att vi var döda genom våra överträdelser. Sen står det också att vi hade ett skuldebrev som vittnade mot oss. Det fanns alltså en skuld här. Någonting som var mot oss. Det kanske vi kan känna av ibland också, än idag. Vi var slavar under synden, under välderna och makterna, och vi kunde inte göra som vi ville. Det här har ni säkert också hört om i Romarbrevet 7, säger ju Paulus, den här kampen som man har mellan att göra det onda eller det goda, den där, det jag vill det gör jag inte, utan jag gör det där som jag inte vill, och det är lite galet, men det är för det finns i oss den här striden. Vi ska bara se vad Gud har gjort för att vinna i våra liv, göra det möjligt för oss att leva i det nya som han har gjort för oss då. Det står att vi var utelämnade, Att inte vi kunde göra någonting själva åt vår situation. Vad vi än liksom försökte förbättra i våra liv, så räcker det inte till för att vi ska nå upp till Gud. Det här skuldebrevet ligger kvar. Vi kan aldrig betala den skuld vi har inför Gud. Vi kan aldrig betala den synden. Vi kan aldrig, det här fiendskapen och det som står mellan oss och Gud. Vi kan inte själva göra det bra. Och ibland så gör vi saker som går sönder, till exempel. Gör att någonting går sönder. Och så är det någon som kommer att reparera. Men det blir aldrig riktigt lika bra som det var från början. Eller hur? När det var helt. Och för oss är det fullständigt omöjligt. Vi kan inte rätta till det som finns mellan oss och Gud. Det som synden kostar, det kan vi aldrig betala. Vi är under mörkrets välde innan vi möter Kristus. Det är därför han sände sin son, och det är det som är de goda nyheterna som du kommer att märka småningom. För det finns ju ett grav på Gud, att han tar itu med synd, eller hur? Ni vet, om vi ska ha folk här i vårt land, och det finns väl sådana, vad händer med dem som gör brott? Jo, vi förväntar ju oss att om någon kommer och stjäl vår bil, så är det ju någon, polisväsendet eller någon, som reagerar och dömer dem skyldiga, eller hur? Och så vill vi förstås helst ha tillbaka bilen i så bra skick som möjligt, eller så vill vi ha en ersättning. Eller en bil som motsvarar den som vi blev av med. Förstår ni? En liten dålig bild här nu från det vanliga världsliga livet. Eller hur? Men det finns ett krav på att synd straffas eller på att brott straffas. Och på samma sätt finns det ett krav på att synd som människan begick när hon lämnar Gud och inte lever för honom. Så finns det ett krav på att det här straffas. Någonting måste göras. Du kan inte bara låta det vara. För då är ju inte Gud längre rättvis. Då är inte heller... Då är inte Gud Gud. Eller hur? Förstår ni? Mm. Vi är vana med det också, att tänka själva. Att man behöver någonting. Det som är brott måste straffas. Skulle inte Gud ta itu med det? Då skulle vi vara våra egna gudar. Vi bestämmer, det här är min plattform. Här gör jag som jag vill. Där är din plattform. Och gör du som du vill där. Okej, okay. Men det kommer ju aldrig att fungera. För då har vi ju massa små påvar, som de brukar prata om, som gör sin egen lilla vilja. Och vad är då rätt och vad är då fel? Är då Gud Gud? Nej, det kan han inte vara. Om alla andra får regera, om var och en regera som man själv vill över sitt eget liv. Det funkar inte så. Sen kan vi ju tänka oss att djävulen då, ni har hört om honom, den onde, att han skulle vara vårt största problem. Han är ett problem, absolut. Men egentligen är det så att Gud är vårt största problem. Det är för att han har ett krav på oss. Att synden sonas, att det vi har gjort, det brott vi har ställt till med, när vi har övergett Gud och hans vägar, när vi nu lever då som fiende för Gud, vi är främmande för honom, vi söker inte honom, vi lever under mörkrets välde, vi gör sånt som världen gör, som man pratar om idag, men det står, som vi läste i Efesierbrevet, att vi var döda genom våra överträdelser och synder. Någonting måste göras. Vi kan konstatera, vi klarar aldrig av det där, vi kan inte fixa det själva. Så Gud är vårt största problem här. För det är han som ställer det här kravet. Förstår ni? Det är lite illa ute med oss nu. För problemet för oss är att vi har älskat andra saker mer än vi älskar Gud. Vi vill hellre göra som vi vill. Vi vill inte gå... Jag vet att det finns en supersång som säger det här. En precis tydlig sån här, I did it my way. I do it på mitt sätt. Den sången är så... typisk människan, ni vet, Frank Sinatra. Och den är vacker och den spelas på många ställen. Pelle Karlsson i tiderna, en kristen från Sverige på 70-talet, han skrev, jag följer hans väg, eller följer, jag håller hans hand. Precis samma melodi, men en helt annan grej. Problemet är, och det som är synden, det är att vi förolämpar Gud, vi kränker honom, vi anser honom inte vara Gud, utan vi är nog själva lite bättre vetande över våra egna liv. Vi är inte så villiga att böja oss under det han tycker. Han som är skaparen, han som är alltings ursprung. Och jag vet inte om du har skapat någonting och gjort någonting som ska fungera. Så det är väldigt trevligt om du får lite ära för det du har gjort. Ni vet att det finns många konstverk eller uppfinningar som har namn efter den som har uppfunnit dem. Det tycker vi är ganska naturligt, eller hur? Och man har till och med lagar för det, att om någon stjäl någon annans patent på någonting eller stjäl någon annans grej, då får man ju straff för det. Visst är det så. Gud skapade allting. Han är alltings ursprung. När vi vänder oss bort ifrån Gud, då gör vi uppror emot honom. Han har skapat oss för att ära honom, för att älska honom. Hela skapelsen ska ära Gud. När den inte gör det så är den bortvänd ifrån honom. Mm. Vi har ett väldigt problem med synd. Vi är skyldiga inför Gud. Och denna synd skapar Guds vrede. Vi har blivit Guds fiender. Och vi är själva våra egna fiender också. Eftersom vi tror att vi själva kan skapa vår egen lycka. Vi tänker att gör jag så här så gör jag ett bra val. Det här fixar jag. Vi ska inte störa Gud. Jag orkar inte bry mig vad han säger. Vi har oss själva. Vi tror att vi finner vår lycka utanför Gud. Vi tycker att Gud är nog bra, men om jag gör så här istället. Och vi kanske inte alltid vet vad Gud säger. Därför tror jag att det här med att leva av ordet och att leva i Bibeln och i bönen och i gemenskapen med andra troende så att du hör vad ordet säger. Det är det som är viktigt för dig och mig, så att vi faktiskt vet vad sanningen är. Eller hur? Så nu när vi har ett sånt här eländigt tillstånd, ni ser så deprimerade ut. Jag hoppas det som kommer nu ska göra er gladare. För även om det var så här dåligt med oss nu så inser vi ju att Gud måste komma och göra någonting. Det måste bli någon förändring, eller hur? Vi klarar inte av att göra det här själva. Vi var en gång fördömda, vi var under mörkrets välde. Men nu står det att det gamla är förbi och något nytt har kommit. Vad är detta? Vad gjorde Gud för att vi skulle komma ur det här eländiga tillståndet? Och då går vi tillbaka till kanske första delen av Andra Korinthierbrevet 5 och 17 som vi just har läst. Vi börjar kanske den andra delen av den med det gamla är förbi. Men något nytt har kommit. Alltså att vi är en ny skapelse i Kristus. Den som är i Kristus är en ny skapelse. Vad är det? För när vi nu läser Bibeln så kanske det väcker frågor. Åtminstone borde det göra det. Det är inte så bra att bara läsa, tror jag, rad efter rad. Och sen tänker jag, nu har jag liksom läst min dagliga dos och så går jag vidare i livet. Jag tror det är bra om du förstår vad du läser. Eller hur? Kommer ni ihåg i Apostlagärningarna om den här egyptiske hovmannen som Filippus, tror jag, hörde, satt och läste Jesaja och han förstod ingenting vad han läste. Sen började evangelisten Filippus förklara för honom vad det handlade om. Och då när han förstod, då kunde han reagera på det och ge gensvar till det han förstod. Så ska du också söka i ordet. Därför bör du komma till sammankomsten, till gemenskap, till att umgås med andra kristna i en lifegrupp eller i den stora församlingsgemenskapen. Så att du får tag i vad ordet säger. Okej? Okay? Så nu ska vi då läsa några bibelställen som handlar om det nya. Och nu får ni faktiskt se lite gladare ut. Det är okej. Mm. Då börjar vi med Romarbrevet 8. Vers 3-4 så står det så här. Det som var omöjligt för lagen, svag som den var genom den syndiga naturen som vi just då har pratat om. Det gjorde Gud genom att sända sin egen son som syndoffer. Han som till det yttre var lik en syndig människa och i hans kropp fördömde Gud synden. Så skulle lagens krav uppfyllas i oss som inte lever efter köttet utan efter anden. Yes, det här tycker jag är jättebra. Fantastiskt bra bibelsen. Bara det här kan du skriva upp och så kan du läsa det varje dag tills det blir en verklighet för dig. Och tills du förstår det, för det här är grymt bra. Vi var försvagade på grund av den syndiga naturen. Det var omöjligt, vi kunde inte förändras. Förstår ni? Vad gör Gud? Han gör det själv. Han sände sin son att göra det för oss. Hurra! Det finns hopp för oss. Det står att han till det yttre var lik en syndig människa som vi. Men i hans kropp, inte i våra, utan i hans, fördömde Gud denna synd. Han tog itu med det här, ni vet, det där kravet som nu fanns på att synden sonas, att synden betalar sitt brott, så att det här skulden blir betald, som inte vi klarar av. Då stiger Kristus in på arenan och i honom dömer Gud oss. Förstår du? Han blir ditt och mitt ställföreträdande offer. Jag tycker det är fascinerande. Vilken plan! Alltså den är så smart att det finns ingen som kan överträffa den. Så skulle lagens krav uppfyllas i oss som inte lever efter köttet, och det är viktigt, utan efter anden. Vi läser något ställe till. Romarbrevet 3, 21-24. Så står det så här. Men nu har utan lagen en rättfärdighet från Gud blivit uppenbarad. En som lagen och profeterna vittnar om.
En rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus för alla som tror. För alla som tror. Genom tro på Jesus Kristus. Här finns ingen skillnad. Alla har syndat, har vi läst, och saknar härligheten från Gud. Och det står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det. Av hans nåd. Därför att Kristus Jesus har friköpt dem. Kom igen nu hörni. Kom igen, det här är goda nyheter. Blir du glad när du får en god nyhet? Normalt sett blir du det, ja. Okej, det här kanske du har hört många gånger. Men du har kanske inte tänkt på vad det faktiskt betyder. Du kunde inte förändra din egen situation. Förstår du det? Du kunde faktiskt. Det räcker inte med att du har gått i kyrkan i flera år. Det är inte det det bottnar i. Det bottnar på att han dömde synden i Kristi kropp. Och att han friköpte dig och mig. Förstår du? Det handlar om honom. Det handlar om det verk han har gjort. Vi ska läsa ett bibelställe till. Efesierbrevet 2, verserna 4-10. Det här är lite längre, så häng med här. Men Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss med så stor kärlek, också när vi ännu var döda genom våra överträdelser, att han har gjort oss levande tillsammans med Kristus. Av nåd är ni frälsta. Han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen i Kristus Jesus, för att i kommande tider visa sin överväldigande rika nåd genom godhet mot oss i Kristus Jesus. För av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Hörde ni? Guds gåva är det. Inte på grund av gärningar, för att ingen ska berömma sig. För hans verk är vi skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förberett för att vi ska vandra i dem. Fantastiskt. Alltså du kan gå hem och läsa Efesierbrevet 2, 4-10 om igen. Eller läs fast från vers 1. Då kommer du ihåg hur det var och vad det blev. Och Kolosserbrevet 1, innan vi går in lite mer i det här. Står i vers 13-14. Han har frälst oss från mörkets välde och fört oss in i sin älskade sons rike. I honom är vi friköpta och har fått förlåtelse för våra synder. Tänk det. Synder som vi inte kunde rätta till. Har du varit med om någonting som du vet att du har gjort? Jag tror inte det är så många här som kanske har gjort det. Som har gjort någonting som har kostat så mycket att vad du än gör går det inte mera att rätta till. Det är liksom, du är dömd. Det är bara så. Du har skuld här. Och du kan inte, fast hur mycket, fast du skulle hela ditt liv betala av hälften av din lön, så kan du inte fixa det. Fast du skulle leva tills du är 102. Förstår du? Sån skuld har han betalat för dig och mig. Han tog allt på sig. Det är de glada och goda nyheterna. Det är det nya som har kommit. Det är livet i Kristus. Den som är i Kristus är en ny skapelse. Det vill säga det gamla som en gång var, den dåliga naturen, hjärtat som inte ville tillbe Gud, hjärtat som inte ville söka Gud, det hårda stenhjärtat är förvandlat när det tar emot Kristus, när man säger ja till Jesus genom tro för alla som tror. Jag talar bara vad det står i ordet här nu hörni. Jag tycker det är kanonbra. Borde lägga ut alla de här på nätet. Ni får alla bara gräva i dem. Läsa, soka. Jag vet inte vilka ord ni använder. Studera, gläder, bli lite happy. Det där vattnet som jag skulle vilja ha. Fantastiskt. Så Gud steg in genom Jesus och gjorde vad vi inte kunde göra själva. Han förlät oss. Han gjorde oss till en ny skapelse. För han förstod att vi inte kan älska honom. Han såg att vi hade vänt oss bort ifrån honom. Vi hade blivit hårda. Vi levde för oss själva. Vi stod under mörkret. Vi tillfredsställde vår egen längtan på vårt eget lilla sätt. Som vi vill ha det. Det enda som kan göras är att byta ut det här hjärtat. Att göra en ny skapelse. Och han ordnade så att Jesus tog vårt straff. Att det var möjligt för oss genom tro på honom. Att ta emot den fria gåvan i Kristus Jesus. Fattar ni? Wow! Så jag skulle kunna, okej, nu tycker jag vi tar ett wow här. Jag räknar till tre och så säger ni wow. 1, 2, 3. Wow! Nej, men vad roligt. Fantastiskt finländare här. Jag vet att jag är lite så här speciell. Men lite coach. Jag tror vi behöver vakna till lite grann faktiskt. För det är så lätt att vi blir nersövda och insövda i den dagliga lunken. Och glömmer bort det här fantastiska han har gjort för oss. Du har ett liv i Kristus när du har tagit emot genom tro Jesus Kristus. Och frälsningens gåva Gud har gett dig i honom. Förlåtelsen för synderna. Det är han som bor på din insida. Du är en ny skapelse. Skapad i likhet med Gud. Med hans DNA på din insida. Wow, fascinerande. Han förlät oss. Jag tror att det här är ingenting som du bara förstår av dig själv. Utan Gud behöver upplysa dig och mig, våra sinnen, så att vi förstår. Och det är därför vi behöver stanna vid de här ställena en stund. Och låta dem lysa, komma så att vi förstår dem. Jesus visar Guds kärlek, hans vilja, hans syften, då han dog vår död, då han tog vår synd, då han frälste oss, då han gav oss ett nytt liv, ett evigt liv. För det står att vi ska leva i evighet med honom. Redan nu är vi satta i Kristus på faderns högra sida. Det låter kanske som vadå? Jo, Jesus har redan vunnit den här segern och är vi i honom så finns segern i honom. Vi får gå fram inför honom. Vi får gå fram inför Gud på grund av vad det är som Jesus har gjort. Så hur gjorde Jesus det här? För det första så blev han en av oss. Han iklädde sig frivilligt vår synd. Han blev Guds rena offerlam. Det här som vi sa, det finns ett krav på att brottet, att synden straffas. Det måste betalas. Någon måste göra det. Och Jesus blev det här rena offerlammet. Han gick här på jorden för din och min skull. Och han klarade av det här. Han bar allting för vår skull. Han offrar sig, är det andra. Han offrar sig för oss. Han tar vår plats. Han är det perfekta, det tillräckliga offret. Därför han är utan synd och brist. Kristus tar Guds vrede. Han tar straffet för synden på sig. Han betalar fullt ut. Inte så att det lämnar lite för oss att betala nu. Utan han betalar precis hela summan. Precis alltihopa. Ja, fascinerande. Jesus blir liksom den här som när Guds vrede över synden vilar där. Så bara så är det Jesu offer på Golgata som absorberar Guds vrede. Och skapar frid mellan Gud och människa. I och med att Jesus betalar det här priset. I Kristus blev Guds vrede borttagen och nu finns det ingen skuld eller vrede kvar. Det finns nåd och frid. Det är det nya. Nåd och frid, gemenskap med Gud, fiendskapen mellan Gud och människa är borta. Om du är troende idag, har tagit emot Jesus Kristus i ditt hjärta så är det här du lever. Om du inte har gjort det ännu så finns det här för dig. För ni, liksom de andra, alla har samma väg. Det finns ingen genväg, det finns ingen som är bättre för att man har hört i en viss kyrka. Eller för att man har gått tillräckligt länge med Gud. Eller håller sig borta från vissa saker. Det finns ingen, det finns bara en enda väg. Det enda är Kristus som betalar fullständigt för oss. Det är Guds väg, Guds plan. Där finns allt för oss också att leva vidare ett liv tillsammans med Gud. Han gjorde oss också levande med sig. Han blev en av oss, han offrade sig för oss och han gjorde oss levande med sig. Jesus tog bort vår synd. Vi får nytt liv ovanifrån, som jag sa just. Vi blir födda på nytt av Gud. Vi liksom får hans DNA och det vet vi allihop som har läst lite biologi i skolan. Det finns liksom sådana här vandrande inpackade äggceller i mammorna, som blivande mammorna i kvinnorna. Men det behövs någonting som befruktar det där. Och sen säger man, åh vad du liknar din mamma eller din pappa. Jo, det är för DNA att följa med. Det är på samma sätt när du blir född på nytt av Kristus. Genom Guds ande så flyttar hans ande in i dig. Guds natur. Du blir väldigt lik pappa din. Ja, det är väl goda nyheter. Speciellt om din himmelske fader är. Det är han som är din himmelske fader. Och det är han som är din far. Eller hur? En ny skapelse är Kristus som kan bära hans DNA. Som kan bära hans egenskaper. Som kan bära hans frukter i ditt liv. Andens frukter. Du har alltså möjlighet i det här. På grund av det verk Jesus har gjort på Golgata. På grund av det Gud gjorde när han straffar synden i Kristus. Jag kommer att upprepa det här tills det går hem. Och jag tror att det behövs lite mer tid också för mig. Hur jag lever. lever och hur jag mår och vad jag känner, det rubbar inte Guds nåd. Det rubbar inte Guds kärlek till oss. Och det blev så starkt för mig när jag förberedde mig. För vi vet hur vi har det i livet. Inte vi alltid Guds bästa barn och gör allting perfekt. Och vi har saker i våra liv vi borde städa bort. Det vet vi. Eller hur? Och så tänker man, hur kan man då stå här och predika om Guds godhet och Guds nåd? Ja, säger du det som sitter där. Därför att vi har samma nåd, du och jag. Guds verk ändras inte på grund av hur vi misslyckas eller vilka garderobskelett vi har. Det är vi som lider av de där skeletten i garderoben. Han säger, jag har betalat priset. Hos mig finns försoning. Vill du ha den? Eller hur? Det är fascinerande med Gud. Hans verk, hans kärlek, hans nåd förändras inte. Den är alltid densamma. Den är alltid där för dig. Den är alltid, han är alltid där för dig. Okej, okay? Det är också goda nyheter. Det är det här nya. Orkar ni med lite till? Ja. Okej. Så, vad händer? Vi som en gång var synd, vi som bar på synd, vi som hade en natur som var under, ja, syndens slavar står det att vi var. Genom att Kristus kom och tog det här straffet på sig och vi byter med honom, får vi nu vara rättfärdiga inför Gud. Vad betyder det? Jo, det är att vi står faktiskt helt i ett rätt förhållande inför Gud. Utan synd, utan fläck och skrynkla. Just det här rena som finns inför Gud. Sen har vi ju allihopa ett liv som vi lever, som behöver förvandlas och anpassas efter det nya livet på vår insida. Och där finns en process, där finns en helgelseprocess som man pratar om. Där finns det här jobbet där den rättfärdighet som bor nu på vår insida behöver få komma ut och ta uttryck i hela vårt liv. I vår själ, i vår kropp, i det vi tänker. Och där är det sen nästa steg som är det här punkt 3 som vi ska gå in på alldeles strax. I och med att vi har blivit satta i Kristus har vi kommit hem. För alla söker vi efter någonting. Alla vet vi, det är inte rätt ställt med mig. Och på något sätt, fast du till och med har kommit till tro, men fortsätter att göra lite på ditt eget sätt. Fortsätter att inte riktigt böja dig ända över under allt. Så kommer du att märka att det är något som inte är väl med mig. Förrän jag kommer hem, förrän jag är hos Kristus. Förrän jag är i honom, i den fulla lydnaden inför hans ord. När jag älskar honom och lever för honom. Genom Kristus är vi försonade med Gud. Och vi har kommit hem till våra själars herde och vårdare. Och vi vet alla att genom livet kan vi möta saker som skadar vår själ. Men nu säger han att jag är din själs herde och vårdare. Det betyder att det finns möjlighet för dig och mig att komma till honom här och nu. Med vår själ, med alla misslyckanden, med det vi har gått igenom i livet. Och han kan skapa nya saker. Det kan han. Vågar vi tro det? Det står att det som tror, genom tro. Jag tror att Gud vill visa oss så mycket mer han har för var och en av oss. Vilket liv han har för oss. Vilken härlighet han har berättat för oss redan här och nu tillsammans med honom. Visst möter vi svårigheter, men livet i honom ger oss frid. Livet i honom ger oss glädje. Vi är rättfärdiga genom tro på Kristus. Inte för att vi är perfekta eller duktiga, utan på grund av det han har gjort för oss i Kristus. Därför kan ingen berömma sig. Inte hur duktig troende jag än är, så kan jag berömma mig och säga att nu är jag lite bättre än de här andra jag. Det finns inget så, för det allt utgår ifrån det verk han gjorde. Du och jag kan inte frälsa oss själva. Det finns bara en, och det är Kristus. Därför har vi alla samma frälsare. Därför har vi alla samma möjligheter. Alla har samma chans. Förstår du? Okej, okay? Det här tycker jag är bra nyheter. Yes. Men det står ändå en sak, och det är att Kristus i och med sin död och uppståndelse har befriat oss och vunnit seger över fiendens och dödens makt. Vi har blivit befriande från de makter och krafter som förslavade oss. Det är det som är det nya, att leva i Kristus. Det finns en frihet i honom. Att leva inte under det där betrycket, under den där pressen, under slaveriet som synden lägger oss under. Du kan leva fri i Kristus. Romarbrevet 14 och 17 säger att Guds rike består av rättfärdighet, frid och glädje. Det är där Gud vill ha dig. Att du vet att du är rättfärdig på grund av det han har gjort för dig. Du har tagit emot den gåvan. Du får frid med Gud. Fiendskapen är borta mellan Gud och människa, för han betalar priset fullt i Kristus. Är du med? Du är en ny skapelse i honom. Du har ett nytt liv på din insida. Du behöver inte leva som du förut gjorde under detta slaveri. Du behöver söka dig närmare det Gud har för dig. Du behöver söka det här och hitta det, för det finns där för dig. Denna skatt har vi lärt kärl, och jag tror ibland behöver vi gräva lite djupare för att få tag i det som Gud har för oss. Okej, förut fanns ett skuldebrev som vittnar mot oss, men nu är vi frikända och han har rivit sönder skuldebrevet. Sista punkten. Vad får det här för konsekvens? Hur ska vi då leva det nya livet som vi har fått i Kristus? Kolosserbrevet 2:6 och sen verserna 16-17 i samma Kolosserbrev står så här. Liksom ni tog emot Kristus Jesus som Herren, så lev i honom. Och låt er rotas och uppbyggas i honom och befästas i tron i enlighet med den undervisning ni fått och överflöda i tacksägelse. Jag tycker det är en rolig knorr det där. För det kan ju lätt hända för dig och mig att vi fastnar i lagiskhet, men nu pratar han inte om det. För när du har lagiskhet i ditt liv, då är det en börda. Men när du lever i det liv och du låter dig befästas i tron, uppbyggas i Kristus, då blir du tacksam. Då kan du ha tacksamhet, då kan du överflöda i tacksamhet. Och det är väldigt trevligt att möta tacksamma människor. Som är så okomplicerade. Ja, Paulus säger, allt förmår jag honom som ger mig kraft. Jag kan leva fattig eller rik, för att min källa är inte de yttre omständigheterna. Min källa är Kristus. Det är det han har gjort för mig. Jag gläds åt det varje dag. Jag tackar Gud för det varje dag. Om det inte vore för Kristus, så vore jag det ute med mig. Jag vore död. Jag vore kastad från Gud. Men nu har Kristus försonat mig med sig, med Gud. Wow! Jag lever i den frälsningen. Jag lever i den tron. Det är det han säger. Rotas i det här. Grundas i det här. Förstå vem du är. Nya testamentets brev är fulla med undervisning till dig och mig. Hur vi ska leva. Det är väldigt tydligt. Och ni ska få några bibelställen till så ni ser det. Verserna 16 är nu, Kolosserbrevet 2. Låt därför ingen döma er för vad ni äter eller dricker eller i fråga om högtid eller nymånad eller sabbat. Allt detta är bara en skugga av det som skulle komma. Verkligheten själv är Kristus. Det är han som är grejen, förstår du? Han är livet. Det är inte allt det vi har, om vi lyckas eller om vi har en massa materiella saker eller inte har det. Och då skulle vi döma sämre om vi inte har det, men bättre i Guds ögon om vi har det. För då har ju han välsignat oss med. Det där är strunt. Verkligheten själv är Kristus, som dog, som tog din och min synd, som blev straffad för Guds vredes skull, som försonade dig och mig med sig. Du är en ny skapelse i Kristus. Det gamla är förgånget, något nytt har kommit. Gläd dig det nya, fröjda dig, det är fantastiskt. Verkligheten själv är Kristus, som du tog emot honom. Lev i honom. Hur tog vi emot honom? Vad var det som gjorde att du gensvarade och ville bli en troende? Det kan vara ett tag sedan. En del har vuxit upp med det nästan. Och man kanske inte har tänkt på det. Hur var det för dig? Jag insåg, jag har syndat, men jag vände om. Det fanns en som förlät mig. Det fanns någon någon som brydde sig om mig. Någon som älskar mig mitt i... Ja, det finns en sång som säger det, mitt i skiten. Den brukar Harry Holt sjunga i tiderna, minns jag. Ja, du är älskad mitt i skiten. Tänk att det finns någon sån. Och du gensvarar och säger, Gud, fräls mig. Jag klarar inte av det här själv. Jag kan inte ens hjälpa mig själv. Vad hände? Jo, du blev tacksam. Du mötte Guds nåd, Guds glädje, Guds frid fyllde dig, eller hur? Ja, du behöver komma tillbaks till det. Till den första kärleken, till när han mötte dig. Som du tog emot Kristus, lev i honom. Wow, Jesus, vad har du gjort för mig? Jag lever i tacksamhet för allt det du har gjort för mig. Wow, och vi har så mycket att jobba på här i våra liv. Jag har det, men det finns en sån glädje i att upptäcka vad Kristus har gjort för mig. Det räcker hela vägen hem. Okej? Okay? Andra Korinthierbrevet 5 har vi redan läst, vers 15. Och han dog för alla, så står det så här. För att de som lever inte längre ska leva för sig själva, utan för honom som har dött och uppstått för dem. Tydligt. Inte längre leva för sig själva. Och det här är det som är det fascinerande med Kristi verk. Det handlar inte längre om mig själv. Det handlar om andra. Det är det som är den naturliga reaktionen när Gud möter oss. Vi ska läsa lite till. Vi ska leva i honom som har dött och uppstått för oss. Hur? Efesierbrevet 4, och nu finns det inte här på skrinen så nu får ni följa med. Kapitel 4, vers 17-24 står så här. I Herren Jesu namn varna er, lev inte längre som hedningarna. Deras tankar är tomma, deras förstånd är förmörkat. Det är främmande för livet i Gud, därför att de är okunniga och sina hjärtan hårda som sten. Här är Paulus ganska radikal. Utan att skämmas kastade sig in i utsvävningar och driver all slags orenhet och får aldrig nog. Ni däremot, det här gäller oss, har verkligen lärt känna Kristus sådan han är. Ni har fått höra honom förkunnas. Ni har blivit undervisade i honom i enlighet med den sanning som finns hos Kristus. Ni har lämnat ert förra liv, här pratar vi om det dåtiden, och lagt av den gamla människan. Varför? För den går under, bedragen av sina begär. Det här är vårt problem. Vi bedras av våra begär. Det här har jag rätt till, det här vill jag ha. Jag ska vara i centrum. Men det står att ni förnyas nu till ande och sinne. Så ska vi leva. Vi ska förnyas till ande och till sinne. Vi har alltså en nyskapelse redan på grund av det Kristus har gjort. Det är ett verk vi inte kan göra själva som tas emot genom tro. Han flyttar in på vår insida. Vi är Guds tempel. Den helige ande bor i oss. Men vi ska förvandlas. Vi ska leva av det Kristus har gett oss. Det han har gjort på vår insida. Ni har iklätt er den nya människan som är skapad i likhet med Gud i sann rättfärdighet och helighet. Väldigt tydligt. Du kan skriva upp i ditt sinne, i ditt minne. Efesierbrevet 4 och 17-24. Och läs det igen och fundera på det. Kanske speciellt från 20 och framåt. Hur ska jag leva? Det var väldigt tydligt, eller hur? Det finns ännu mer konkreta råd som jag ska börja gå mot inför landning. I Romarbrevet 12 och 1-2 står det. Så förmanar jag nu er bröder vid Guds barmhärtighet. Det är det han förmanar vid. Att frambära era kropp som ett levande och heligt offer som behagar Gud, er andliga gudstjänst. Anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom. Alltså frambära våra kroppar. På det sätt jag lever vill jag leva för att ära Gud. Ni vet att prästarna frambar offer. Det här är vår tjänst. Vi är idag, står det, ett konungsligt prästerskap. Det är lite djupare och djuplodande undervisning jag ska gå in på. Men du och jag får idag föra tacksamhet till Gud. Vi får föra fram våra kroppar och leva för honom som ni tog emot honom. Lev så för honom. Ge våra liv till honom varje dag. Hur lever jag? Att jag får tänka efter lite grann vilka val jag gör. Förnya ditt sinne. Det står också på ett annat ställe. Förnya era sinne i vattnets bad, i kraft av ordet. Rena era sinnen, står det. Och våra sinnen är så påverkade. Många beslut vi gör tror vi att vi gör själva. Utifrån att det här tycker jag och det här vill jag. Men du och jag är mer matade än vi vet av reklam och påverkan av trender. Och vad folk tycker är viktigt. Mycket mer än vi tror. Och därför är det så viktigt, speciellt i den här tiden där vi är matade med så mycket reklam och information, att vi lever i ordet. Det är av nödvändighet att leva i Kristus. Han säger ju själv att han är ordet. Så det är ju att leva i honom, vilket vi ska göra. Jag är en nyskapelse i Kristus. Jag behöver leva i den, leva av ordet för att mitt sinne ska förnyas så att jag tänker det Gud tänker. Förstår du? Så att det inte påverkas av vad alla andra. Det här är trenden, det här är grejen, så här är det ju idag. Det är klart vi ska acceptera det här. Varför det? Och du behöver inte göra det i egen kraft, utan sök det nära ordet så verkar han i dig. Han gör saker i ditt inre. Jag ska ge en så här liten beskrivning igen i Romarbrevet 12. Jag fortsätter på det Romarbrevet 12. Så ska ni få höra när Paulus undervisar väldigt tydligt vad han säger att hur vi ska leva. Det här är lite utmanande nu. Men du måste komma ihåg att du ska utgå ifrån den nya skapelsen i Kristus. Inte från några krav. För kraven var ju, förstår ni? De vittnar mot oss. De tog han hand om. Eller hur? Det har vi ju talat om nu. Det här är någonting som jag tror Gud kan förvänta sig på grund av det liv som finns på vår insida. Då står det så här. Verserna 9-21. Långt. Älska varandra uppriktigt. Avsky det onda. Håll fast vid det goda. Var innerligt tillgivna varandra i broderligt kärlek. Överträffa varandra i ömsesidig hedersbevisning. Var inte tröga när det gäller nit. Var brinnande i anden, tjäna Herren. Var glada i hoppet, tåliga i lidandet, uthålliga i bönen. Hjälp det heliga med vad det behöver. Var ivriga att visa gästfrihet. Välsigna dem som förföljer er. Välsigna och förbanna inte. Gläd er med dem som är glada. Gråt med dem som gråter. Lev i endräkt med varandra. Tänk inte på det som är högt utan håll er till det som är ringa. Var inte självkloka. Löna inte ont med ont. Sträva efter det som är gott inför alla människor. Håll fred med alla människor så långt som det är möjligt och beror på er. Hämnas inte, mina älskade, utan lämna rum för vredesdomen. Ty det står skrivet, min är hämnden och jag ska utkräva den, säger Herren. Men om din fiende är hungrig, då ska du ge honom att äta. Är han törstig, ge honom att dricka. Gör du det, samlar du glödande kol på hans huvud. Låt dig inte besegras av det onda, utan besegra det onda med det goda. Ser du här? Den nya skapelsen förmår det här. Den nya skapelsen, därför att den grundas i nåden från Gud som tog hand om vårt straff, som skapade oss till en ny människa i Kristus Jesus. Vi får ikläda oss Guds rättfärdighet, inte vår egen. Utifrån den har vi kraft att göra det här. Utifrån den får vi börja leva, förändra våra sinnen, där vi gärna går vår egen väg eller gärna hade helst dra i strå så det blir mig till gången mest, att jag får mest ut av det här. Allt det där, nu märker när vi läste det här i Romarbrevet 12, så var det väldigt riktat på andra. Gästfrihet, till och med din fiende, ska du, det når ut till andra människor. Nästan är i fokus. Och det var det Jesus säger också, att om du vill leva för mig ska du älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av all din kraft och din nästa som dig själv. Det är liksom en sån här naturlig del i det nya livet. Därför det kan Gud förvänta sig, för det är det som det nya livet har kraft att göra. Det som finns på din insida. Så du som sitter här, du är ingen liten mes eller någonting annat. Du har fått jättestor styrka, kraft, Guds nåd på din insida. Du har liv framför dig, du har hopp framför dig, du har en framtid framför dig. Du har alla möjligheter. Du har människor här som du kan leva tillsammans med. Som du kan göra de här sakerna. Uppskatta varandra, uppmuntra varandra, bjud hem varandra. Lev ut det kristna livet. Spring, öppna också ner, stå vidga era hjärtan. Där får vi jobba, där får vi komma nära Kristus så att han får komma in med sin kärlek och förvandla våra liv. Sen kommer det en dag när vi flyttar hem till himlen, när vi inte liksom mer har den här påverkan och där synden finns längre. Det är ett mål med hans frälsning. Den är redan betald för, förstår du? Den är redan betald, men här finns det tyvärr kamp och lidande. Och det är en kamp varje dag. Men Gud, de goda nyheterna, är Gud själv. Som tog straffet på sig. Som ordnade här. Som öppnade för dig och mig en ny och levande väg. Så vi får gå fram inför Guds tron. När helst vi behöver. På grund av vad Jesus har gjort. Att han betalar priset. Inte för att vi är så präktiga eller duktiga. Inte ens fast vi har gått så länge i kyrkan att vi har lärt oss ett och annat. Vilket är bra. För det är det vi ska göra, eller hur? Men det är på grund av hans nåd, på grund av det verk han gjorde. Det är ursprunget, det är det nya har kommit, en ny skapelse. Det är inte det gamla, det är inte från förr. Det är en stor skillnad på det gamla och det nya. Du och jag behöver leva i det nya som vi tog emot Kristus. Blev födda på nytt, låt oss leva i det livet, eller hur? Ingen är för mer än någon annan. Ingen kan berömma sig. Vi har alla samma förutsättningar, för allt är byggt på Kristus. På hans rättfärdighet, hans nåd, hans kärlek till dig och mig. Och genom Jesus visar Gud sin goda kärlek och vilja. Medan vi ännu var syndare, inte ens vände oss till Gud, så gjorde han det här. Vilket hopp har han då inte för oss? Hur ska han kunna annat än skänka oss allt med Kristus? Förstår du? Därför kan Paulus säga det. Wow, om han redan har gjort så att vi blir av med synden genom tro och tar emot gåvan som Kristus Jesus är. Hur mycket mer ska inte han vilja skänka oss allt det goda med sig? Han vill oss väl. Det är de goda nyheterna. Gud är centrum för allt. Men han vill också bli tillbedd. Han vill bli ärad genom våra liv när vi har en ny skapelse på insidan. Låt denna skapelse få bli synlig. Är du med på det? Vi får jobba på det, men det är möjligt på grund av hans nåd, på det verk han har gjort i oss i Kristus. Förstår ni? Ja. Gick det hem? Ja. Och oberoende vad vi gör så är Gud densamma. Så vi ska bara be tillsammans som avslutning.